Rick. Hallå alla fina lyssnare. Tack för att just du lyssnar. I detta avsnitt så ska vi få lyssna till vår fortsättning på avsnittet Osynlig misshandel, det vill säga avsnitt 15. Vi tar upp uppbrottet och tankarna kring beslutet när det väl togs. Vi diskuterar hur allt känns att vakna upp ur uppbrottet efter så många år av misshandel som gjorde att du tappade bort dig själv. Så Tess, vill du läsa från ditt bokutkast som handlar om just själva uppbrottet?
Hej, tack för introduktionen. Ja, jag kan fortsätta. I förra avsnittet så tog jag själva inledningen till boken och berättade lite om hur tankarna var då. Så det här är fortsättningen och det är alltså om avslutet när jag kom på att jag ville lämna relationen där jag varit utsatt för psykisk misshandel. Så jag tänkte läsa avsnittet som jag kallar för Den dagen, avslutet. Så, nu är jag här. Och hur 17 gick det till? Det är nästan exakt 10 månader sedan jag vågade säga vad jag tänkt så länge och la mina tankar och kort på bordet. Den dagen då jag vågade och gav mina allra sista krafter till att ta steget ut, bort och ifrån allt jag känt till sista åren. Dagen jag gav upp om oss. Dagen då det började handla om mig själv. Dagen då han och hans humör och beteende inte längre fick vara det viktigaste i mitt liv och det jag ständigt oroade mig för. Jag lämnade mannen som jag levde med, hade älskat och vikt min tid och mitt liv åt i 6 år. Den här utgången var ju mer eller mindre oundviklig, hade jag förstått sedan några år tillbaka. Men jag hade ju bestämt mig för att verkligen ge allt och precis allt jag kunde innan jag gav upp. Jag ville känna och kunna säga att jag gjort allt, varit mitt bästa jag, gett honom och oss alla chanser jag orkade och kunde förmå. Och därmed hålla drömmen om en vanlig familj vid liv. Jag ville så mycket att det skulle funka och bli bra. Bli som förut, fast bättre. Jag ville ju bara att han skulle se mig och det jag gjorde. Jag ville ha uppskattning och kärlek. Och att han skulle känna samma tacksamhet som jag gjorde. Över våra barn, vår fina lägenhet, våra fina vänner som vi aldrig umgicks med längre. Vårat så kallade liv tillsammans. Vårat. Jag skulle vilja skratta lite åt det ordet, men det är ju fortfarande för ont. Vårat i det här fallet var kraftigt uppdelat i hans liv som han levde helt själv och i mitt och ungarnas liv. Det anpassade jag till hans.
Nu kör vi. 1, 2. Kör.
Varje förbannade sekund, varje förbannade dag, varje förbannade morgon, kväll, natt och dag. Vi var han. Vårat var hans. Och jag lät det ju vara så. För jag tänkte om och om igen att det är så man gör om man älskar någon. Jag kommer få tillbaka den dag. Ge och ta. Jag ger nu och en vacker dag kommer han att ge. Ja, det är lätt att se när man har nyktrat till och fått distans. Jag var så medberoende att jag själv fick en onykter syn på hela tillvaron. Jag såg ingenting klart längre. Och bara hans närvaro grumlade min hjärna. Det gör den fortfarande, vilket jag kommer återkomma till. Jag levde egentligen ensam i hans och min relation. Enda gången jag inte känt mig ensam rent fysiskt var när vi hamnade i konflikt, när jag råkade hamna i hans väg. Eller råkade säga något som påminde honom om att jag fanns och att jag också hade behov och önskemål. Då jävlar fick jag känna att jag inte var ensam. I allt mellan 3 och 10 minuter, ja man kunde räkna våra konversationer i minuter, det var aldrig det lades mer tid än så på oss. De minuterna fick jag hans fulla uppmärksamhet med råge. Då hela hans problematiska och tuffa liv berodde på min existens och min enorma kravbild på andra människor. Sen stod jag oftast där chockad och återigen överraskad av reaktionen och kylan han visade. Med tårar som rann ner så det täckte bröstet på mig. Och en frustration som fick mig att vilja slå honom sönder och samman med allt hårt jag kunde tänka mig. Sparka honom i skrevet, kasta ut honom genom dörren. Genom dörren. Då visade han sin makt genom att stirra ut mig med sina kolsvarta, mördande ögon några sekunder. sedan lugnt vända mig ryggen och påpeka att han inte hade tid med sånt här larv och verkligen precis just då skulle ta en cigg eller en dusch eller sova. För det här var ju totalt dränerande och onödigt. Och jag fick ju min uppmärksamhet som jag önskade. Eller? Mentalt var jag dock alltid lika ensam. Genom sorgerna, sveken, ilskan, den lycka jag kunde känna ibland, skratten med barnen, tacksamheten över allt annat som ändå var bra. Många gånger så funderade jag över skillnaden varit, om jag varit ensamstående istället. Tänkte också att jag levde med ett spöke som var där bara för att visa sig för att sprida rädsla eller osäkerhet och inte bli bortglömd, men som inte kunde prata eller ha någon fysisk kontakt med mera. Det kunde lika gärna varit min döda pappa som gått omkring där i våran lägenhet. Utbytet var detsamma för min del. Så, varför ville jag göra en förändring och varför kände jag då och nu att jag skulle, kunde och orkade göra den då och nu? Det vet jag inte. Men jag hade nått en punkt där det inte fanns mer än två val. Att hamna under vattenytan och släppa taget om sugröret som försedde mig med syre. Eller att börja vifta med armarna och sparka med fötterna i ett vilt och ursinnigt försök att komma ihåg hur man simmar och ta sig framåt mot land innan det var för sent. För visst hade jag tappat hoppet många gånger, även livsgnistan. En god vän sa till mig för några månader sedan att det var otäckt att se mig, att han blev rädd över att se mig i ögonen. Han såg ingen gnista alls, likt den jag hade haft under vår tidigare vänskap. Han varken såg eller hörde något som tydde på att jag skulle orka förändra det tillståndet. Och han uttryckte sig som att det finns inget liv i dig överhuvudtaget. Och det gjorde honom rädd. Men för snart ett år sedan så hände det något. Jag hade sett land. Det var många år sedan sist, men jag hade fått en glimt av något som skulle kunna vara en sandstrand. Tänkte att om det finns minsta lilla hopp om räddning någonstans långt där borta, så är det min plikt att hålla kvar det där hoppet hårt. Och om så, även blint och naivt, göra mitt bästa försök att nå det. För mina barns skull. För min egen. Sandstranden jag såg väcktes framför mina ögon av en enda kommentar. Eller två egentligen. För första gången förstod jag inte vad som sades. Tess, jag ser vad som pågår. Det här är inte okej. Förstår du det? Och sen kom kommentar två. Du är värd så mycket mer. Så mycket, mycket mer. Sandstranden. Hoppet. Ett extra andetag som jag någonstans ändå höll fast vid så pass mycket att jag orkade ta på mig handskarna en sista gång. Tack du fina människa som öppnade mina ögon så pass att jag kunde. Tack. I 6 år hade vi setts. Jag hade genomgått en tung separation bara månader innan och svurit på att jag skulle vara själv och hela mig, hitta mig själv, leka av mig, förstå vad det var jag saknade i förra relationen, innan jag ens tänkte på att dela min vardag med någon annan. Det skulle vara min tur nu. Jag skulle verkligen bli lycklig nu, med mig själv. Tji fick jag. Där stod jag på mitt nya jobb och skrattade högt med en karl som jag precis presenterat mig för och kom på andra tankar ändå. Hur hamnade jag här? Var tog tiden vägen? Framförallt, varför gav jag bort alla dessa år då jag skulle varit lycklig? Till ingen nytta. Det var det jag skrev där. Jag inser att det inte är så mycket om själva uppbrottet i sig, utan mer tankarna innan, eller varför jag tog beslutet att lämna. Och det var det som hände. Jag såg en sandstrand. Jag fick ett hopp tillbaka. Och därifrån så tog jag steget. Helt enkelt.
Mm. Tack Tessan för att du har valt att dela det här, ärligt talat. Jag kände dig ändå på den här tiden och vi umgicks väldigt mycket på den här tiden.
Japp.
Och det är ändå... Det slår mig ändå att det blir som en nyhet varje gång vi pratar om det. För att det är så svårt att få in det här som nära anhörig som jag räknar mig till dig.
Ja, men jag inser ju också nu efteråt när vi pratar att likväl som när du pratar om din mamma då, så tänker jag så, men gud, vi var ändå rätt nära och vi har alltid varit nära. Och ändå så man ser inte innanför den där muren eller vad man kallar det för. Hur bra är man på att dölja det liksom? För att det här var mitt liv. Så här såg varenda dag ut för mig. Och jag vet själv att jag, klart jag inte ville visa det för omvärlden, men att jag kunde dölja det så pass bra.
Mm. Men vi pratade ju ibland, eftersom vi hade ju våra dialoger och så vidare. Sen hade vi ju små barn i samma ålder i princip. Och vi umgicks ju, och jag vet ju att vi pratade om det. Men det är inte så lätt att gå in med en pekpinne och säga att du bör lämna honom. För att det är också viktigt att komma ihåg när man befinner sig i en sån här relation, att det är inte så lätt att bara gå ut från dörren. Alla skilsmässor har sina svårigheter, så är det. Alla förhållanden har sina svårigheter och så vidare. Men det man behöver förstå med en psykisk misshandel, det är att man blir en annan person för att man lämnar sig själv totalt. Och det här är väldigt svårt att inse.
Mm. Och sen är det ju också så, när man har, i alla fall i mitt fall då, när jag hade barn att fokusera på, då var det ju det en ursäkt till. Jag hade aldrig varit kvar så länge utan barnen, det kan jag faktiskt lova, det kan jag säga. Så mitt fokus och hela mitt liv hängde sig upp på att barnen skulle slippa se det här för det första. Så att all min kraft gick åt till att liksom hålla mig själv flytande för deras skull. Och fortfarande vara en bra mamma i allt det här. Så det är jättesvårt. Och nu när vi har pratat lite om det här, när vi tog upp att vi skulle ha det här som avsnitt, så diskuterade vi det. Att jag tycker att det fortfarande är svårt att prata om det. Jag vill gärna. Och jag gör det. Men det är svårt, för att jag känner att jag, när jag berättar det här, så kan jag uppfattas som en svag människa, en svag person. Och jag har ju som sagt gått i diverse terapier och medberoendeprogram och sådär för att hantera det här. Och jag mår skitbra idag faktiskt. Men fortfarande, det de sa då, det var ju det att det är väldigt vanligt att just starka personer handlar i såna här relationer ändå. Och det är just den här superhjälterollen man tar på sig. Man tror att man är så pass stark så man kan ta hand om vad som helst. Och är man då lite av den här, vad ska man säga, räddaren i nöden då. Man kan ju ta på sig den rollen och gå in och rädda folk. Vilket jag gärna gör, alltid gjort. Så blir det ju liksom som en uppgift. Det blir en kamp i sig att försöka rädda den här personen. Och jag tänkte verkligen så, att jag är så pass stark. Så är det någon som ska klara det här, så är det jag. Jag vet att jag tänkte just de orden så många gånger. Om inte jag klarar det här, då är han körd. Och det är ju helt jävla galet. Varför ska jag ge upp mitt liv för någon annan? Jag gav mer till honom än vad jag gav till mig själv under 6 år. Och fortfarande idag kan jag ha det här mönstret kvar när jag ser en människa som mår dåligt. Speciellt nu när jag har varit singel så länge, de här åren efteråt liksom. Jag kan träffa människor där jag säger, men den här människan kanske jag borde träffa lite oftare. Den här kanske jag borde inleda en relation med. Han behöver hjälp. Och så bara, vad fan håller jag på med? Det är inte så länge sedan jag tänkte så faktiskt.
Mm. Nej. Jag tänker också att det är extremt svårt att lämna någon i den här positionen som du just har förklarat. Av de här anledningarna du har nämnt. Jag tänker också att man har en vision, en dröm om att ha en familj. Och då fastnar man vid den bilden så mycket. Men jag har ju en familj. Och fastnar i det här falska hoppet att, men ger jag ännu mer så får jag tillbaka. Problemet är bara att det kommer ju aldrig tillbaka. Jag vet att den här problematiken också finns bland kvinnor framförallt. Som befinner sig i utsatta situationer, så har vi en rädsla problematik. Och det gör också att väldigt hög procent går tillbaka till mannen som misshandlar dem. Har du någonsin tänkt att återvända? Hade du liksom tankarna på att när du hade lämnat, att liksom återvända? Det här är ju bara fel, så här kan jag inte göra. Vad visar mina barn egentligen? Jag vet att vi pratade mycket om det. Vad visar du dina barn? Vad vill du visa dina barn?
Jo. Nej, men precis. Och förutom att jag såg sandstranden där via de här kommentarerna och människorna som jag träffade, så var ju det också på kvinnojouren, kvinnokliniken som jag hade skickat till, så sa de ju just de orden till mig, att frågade ju varför jag var kvar. Och jag sa det, men jag har ju, precis som du sa, jag har en familj, jag har ett hem, jag har ett jobb, vad ska jag klaga på? Jag är jävligt tacksam över det jag har ändå. Mm. Fast du då? Ja, men det funkar, jag klarar det här liksom. Och sen sa hon så här: okej, men om din dotter nu hamnar i samma relation som du med en kille och hon blir 18, 19, 20, vad gör du då? Ja, det kommer aldrig att hända, så här, för jag kommer slå ihjäl den jävla killen. Jag kommer stycka honom, bränna honom på bål, skära kuken av honom och stycka honom igen, och sen kommer jag spotta på honom och pissa på honom. Det kommer aldrig att hända. Nej, fast det är precis det här du lär din dotter. Att det här är okej. Det är ett okej beteende. Hon kommer växa upp och tro att det här är en sån relation som hon ska ha. De orden är ju... Alltså, det är ju fortfarande ont i mig. Jag tror jag sa det i första avsnittet också, men det krävs att tänka på, liksom. Och har man inga barn så kan man ju tänka... Men om det här var din bästa vän, vad skulle du göra då? Skulle någon behandla min bästa vän så här? Jag skulle ju samma sak. Han ska dö.
Det finns ju svårigheter också i, eftersom att när man har en parrelation och man har många barn, ett barn spelar egentligen ingen roll, men har ett ansvar för någon annan, så ligger också rädslan i att, men om jag lämnar honom, då hur blir det då ekonomiskt? Ja, men hamnar vi på gatan? Någonstans så vill ju vi också skicka med att, ja, det är egentligen bättre att hamna på gatan, för att i Sverige så har vi ett socialt skyddsnätverk. Vi har kvinnojourer, så att man hamnar aldrig på gatan. Men i det här fallet så är det ju bättre. Allt är ju bättre än att leva i en relation där man blir misshandlad.
Jag håller helt med. Allting är bättre. Däremot så är det inte så... Jag måste bara säga att det är inte så lätt att få den hjälpen. Dels är det svårt att be om hjälp. Men när man, i mitt fall då, som när jag bad om hjälp, så fick jag ju ingen hjälp då i början. Inte sen heller. Men det löste sig ändå. Och det var också bättre än att stanna i relationen. Jag fick flytta hem till min mamma med två barn, eller bo i en jätteliten lägenhet i min hemstad, liksom. Det var inte kul. Jag hade inga pengar. Jag fick skulder. Det var jävligt tufft. Och samtidigt ha en oro, för det här glömmer man också bort ibland. Men fortfarande, det här är en pappa till mina barn. För mig har det varit väldigt viktigt att mina barn har en pappa, för jag har själv saknat en fadersgestalt. Det var väldigt viktigt för mig att de skulle få en pappa, att ha en pappa och kontakt med sin pappa. Så jag ville ju samtidigt att han skulle må bra. Jag ville ju att han skulle bli bra. Att han skulle komma bort från det som gjorde honom så jävla illa och ont. För att mina barn behöver en pappa. Eller jag vill att de ska ha det. Och att då släppa honom vind för våg i det missbruket som han hade, det är inte lätt. Alltså, det är en människa som man har älskat, liksom. Han var ju inte den mannen som jag träffade. Han var ju en annan person på grund av det han faktiskt stoppade i sig, liksom, droger i det här fallet. Och mentalt mådde han jävligt dåligt, liksom. Och då bara vända på klacken och gå därifrån och samtidigt veta att just det är mina barns pappa också. Alltså skuld. Skuld, skam, allting. Du vet, jag har nog aldrig varit en sån dålig mamma som jag var precis vid uppbrottet. Men jag har aldrig varit en så bra mamma som jag är nu heller. Så att det är en period där man känner att ja, jag vill gå tillbaka för att jag vill ta hand om mina barn bättre, jag vill ha en bättre ekonomi, jag vill kunna ta dem till förskolan, jag vill kunna... Fan, vi kunde inte göra någonting. Vi satt ju fast i en jävla tvåa i min hemstad, liksom, och kunde inte göra ett skit. Det var jävligt jobbigt faktiskt, men fortfarande, det var värt varenda sekund. Alltså, för resultatet idag är ju något jag aldrig kunde drömma om då.
Det som gör mig också så otroligt ledsen, det är att vi kvinnor i det här fallet hamnar i skulder, i skuldkänslor, eftersom vi har ofta känner ett överansvar för andra människor. Och det är där du hamnar, vilket är helt naturligt, vilket jag hamnar i var och varannan dag. Hur hittar man tillbaka till målet? Hur hittade du modet att ändå simma fram till den här stranden som du ändå såg där borta, för du visste att där är min frihet? Det krävs en enorm styrka och svaghet, skulle jag säga. Men vad tänker du där? Hur kommer du ihåg hur du...
Jo, men det som vi pratar mycket om här, alltså det är utvecklingen, alltså den personliga utvecklingen, och hitta ett självvärde. För du kommer inte klara det om du inte ser ditt eget värde någonstans. Det är det första steget. Börja med dig själv. Alltså, du måste titta på dig själv, se på dig själv, prata med dig själv, vara med dig själv, ta hjälp. Egen tid, alltså sök den hjälpen som finns, för den är väldigt bra. Vi har väldigt mycket bra hjälp. Men så länge du inte hittar ditt eget värde, så kommer du aldrig tycka att du är värd att gå framåt. Så det, allting börjar med ditt eget självvärde, och jag tjatar om det tills jag kommer tjata om det tills jag dör. Prata med dig själv, ställ dig framför den jävla spegeln och berätta för dig själv hur mycket du är värd, för att det är du. Varenda människa har ett värde.
En fråga då som jag tänker att man kan ställa till sig själv är väl då att när man står där och någonting har hänt, du står i spegeln och du springer in på toaletten och det är liksom i stundens hetta. Fråga dig själv vad du vill vara om ett år. Vad vill du vara? Vem vill du vara? Mm. Vad vill du visa? För vem vill du visa? Det tänker jag kan hitta ett värde, för att ett egenvärde handlar om självkärlek också. Och när man utsätts för psykisk misshandel så tänker jag att man inte har så mycket självkärlek, för att man lägger ju skulden på sig själv ofta. Hade jag inte sagt det här hade han aldrig sagt det här. Hade jag inte gjort det här då hade ju han inte gjort det här. Och man får ju slag med ord. Men det gäller ju egentligen bara att lära nytt. Att du är den enda som kan lära dig själv någonting nytt. Och det är det jag menar, att fråga dig själv. Är du verkligen värd de här slagorden? Är du verkligen det? Och jag tror att någonstans när du frågar dig själv och hittar ditt självvärde, det är då det börjar ändras och det är då du börjar förändras.
Mm. Men det är också en sån sak, pratar vi självvärde och tittar i spegeln och pratar med sig själv, vilket jag rekommenderar. Men också det att när det är som värst, så vet jag att jag gick och ställde mig framför spegeln också och tittade på mig själv när jag var så jävla nedbruten, så jag tänkte att jag vill inte ens se mig själv i spegeln, för att det här, det kommer inte vara vackert. Det var precis det jag gjorde. Jag gick och ställde mig framför spegeln och tittade på den nedbrutna jävla människan som stod där. Och inte bara så här, gud vad ful du är. Jag tittade på den människan, vad känner jag egentligen? Vad är det som känns i mig när jag ser mig själv så här? Den sorgen och smärtan var faktiskt värre än någonting annat, när jag väl vågade släppa på den och se sig själv i det tillståndet. Och då var det faktiskt så, precis som du sa, det är bra att du tar upp det. Du sa faktiskt till mig under den här perioden, vart vill du vara om ett år? Och jag kommer ihåg att jag kan inte ens tänka så långt. Vadå ett år? Jag vet inte ens om jag lever. Alltså, du vet, jag fick panik när du sa de där orden. Samtidigt som det satt kvar i mig. Om ett år, då ska jag ha en egen lägenhet. Och så började jag smått drömma. Jag kommer ihåg att jag började drömma om en egen lägenhet. Och då hände det någonting i mig. Och så fortsätter jag liksom där, gå in, se dig själv i spegeln, vilket jävla tillstånd som helst. Se dig själv i spegeln, hur mår du? Är det värt det? Vad är du värd? Vad vill du? Om ett år, är den här spegeln du tittar i, eller en annan spegel? Kanske en liten jävla rund spegel i en etta med en madrass? Ja, fy fan vad skönt det skulle vara.
Frihet.
Ja.
För det är din frihet, det är din frizon.
Och det är ju mitt liv liksom. Det handlar om ett helt jävla liv. Det här kommer att påverka mig resten av livet. För det förstår man ju någonstans också i det här. Och har man jobbat lite med sig själv innan, så har man ju faktiskt till... Man har ju lite gratis där. Jag ser ju mönstren. Jag började se mönstren efter några år. Att jag hade ju hamnat i samma relation som min mamma var i. Vilket jag lovat mig själv att aldrig hamna i. Och det var ju också så här med den här jävla skammen som jag kände då. Men hur fan puckad får jag vara? Varför såg jag inte det här komma? Jag har ju lovat mig själv. Också slagord mot sig själv hela tiden. Men också inse det att men, det här är ett mönster som jag har blivit uppfödd med. Jag har växt upp med det här. Jag kan inte bryta det om jag inte medvetandegör det. Jag kan inte bryta det genom att fortsätta göra samma sak som jag alltid har gjort. Jag måste göra en förändring.
Jag väljer att plocka upp dig där i ditt medvetandegörande. För att koppla tillbaka det till ett självvärde. För man kan tänka, vad är ett självvärde? Och jag älskar ju bilder. Där har du det. Om du medvetandegör dig själv framför spegeln. Och våga se den kvinnan som står där. Då medvetandegör du dig själv.
Mm.
Och då är det först då du kan vända det onda mot det goda. För han i det här fallet, eller hon om du har en kvinnlig partner, gör ju allt för att bryta ner dig. Men medvetandegör du det för dig själv. Det är där jag tror att det ligger också.
Jag gillar ju också bilder. Och det här vet jag att vi tog upp, jag tror det var i andra avsnittet, eller första avsnittet då. Om att jag hittade bildligt då i spegeln, så började jag tänka mig en liten färgad kärna, hjärtat. Och att den lyste lite. Jag bara, jag måste hitta färgen någonstans. Jag måste hitta någonting som, en kärna som jag kan bygga på. Som en tegelsten på ett hus liksom. Jag måste hitta någonting att bygga på. Så visualiserade jag den här starka röda färgen. Och det var som en jävla knappnål först. Jag bara, jag ska bygga det här. Det ska bli större och större och större. Jag ska fan bli fylld med färger innan jag är klar liksom. Så det är också, det finns ju massor med olika sätt att tänka och göra på. Men jag vidhåller att man kommer inte klara att ta sig ur och fortsätta på den vägen om man inte, ja, medvetande gör, hittar sitt självvärde, någonting, en dröm om ett år, vad som helst, någonting som får dig att hoppas lite till varje dag. Hitta ett hopp, hitta ett mål, hitta en dröm. Kolla på dina barn, vart vill du att de ska vara om ett år? Vem vill du vara till dina barn? Vem vill du vara när du träffar dina vänner? Alltså, jag gick i en mammagrupp då när det här hände med yngsta dottern. Alltså sista gångerna kom jag gåendes med barnvagn och barn till de där gruppsamlingarna och bara grät. Jag bara, fan, det är inte så här det ska vara. Det här ska vara en bra period i mitt liv. Det här ska vara den bästa perioden i mitt liv. Och det var också en sån här grej som fick mig att börja bygga. Att så här ska det inte vara. Jag tänker förändra det här.
Precis. Det är väldigt intressant det du nämner. För att jag lämnade en relation just på grund av det. När jag märkte att jag gråter ju mer än vad jag är glad. Det är skevt. Och sen så tog det självklart lång tid innan jag gjorde någonting och så vidare. Självklart, det är fel ord. Men det tog en stund innan man liksom... För att man behöver medvetande göra. Jag medvetande gjorde att jag gråter ju mer än vad jag är glad. Och det borde vara en härlig stund i livet med min familj. Och det är det inte. Jag hade en till fråga. Hur känner du att... Jag vet att du sa att du försökte få hjälp. Att du inte fick hjälp. Är det ändå så att du kan rekommendera... Jag känner ju spontant att jag vill rekommendera att man söker, vågar söka hjälp i en vårdinstans till exempel. Man behöver kanske psykologisk hjälp, för det är inte så lätt att klara det på egen hand om man inte vill blanda in närstående. För det är inte heller så himla enkelt. Jag har ju lättare att gå till en psykolog eller en terapeut eller vad det nu må vara än många andra. Och här vet jag att väljer man vissa instanser så kan man ju också bli rädd för att man säger ofta att men då måste vi anmäla det här till den här instansen och vi måste göra ditten och datten. Men ja, så må det vara, men man behöver också veta att det finns alltid en andra chans. Och verkligen lyssna och ge sig in i systemet på något sätt. För jag upplever att det är många som inte vågar ge sig in i vårt sociala skyddsnätverk för att det ställs olika krav. Vad säger du här?
Jag säger så här, att skulle det här hända igen, vilket det inte kommer att göra, så kommer jag att söka hjälp. Jag vet ju mycket mer idag vart hjälpen finns eftersom jag har kommit in i systemet. Dessutom finns det fler kvinnojourer, synliga kvinnojourer till exempel, där man faktiskt kan ringa och till och med vara anonym till en början. Och mitt första råd är, om man vill ta det steget, det är ju faktiskt att ringa, gör det där jävla samtalet, för det kommer att bli bättre. Alltså, det kommer aldrig att bli sämre.
Man kan till och med chatta anonymt med kvinnojourer idag.
Ja. Och det går att göra så att det inte spåras och så vidare. Liksom. Det finns så himla... Jag vet inte om det fanns då när det här hände. Det är ju 6 år sedan nu, va? 6-7 år sedan. Jag vet inte om det fanns på samma sätt då. Men jag visste i alla fall inte om det. Och visst, vi vart anmälda till socialtjänsten. Utredda som föräldrar. Absolut, det hände. Den skräcken som man har. Det stod mellan polisanmälan och familjerätten och socialtjänsten och höll på liksom. Men fortfarande så fick jag den, vad säger, den medberoende programmet som jag fick gå var ju via socialtjänsten. Så istället för att ta mina barn ifrån mig så fick jag ju hjälp. Och det är ju skillnaden, rädslan där som när de ringde till mig och sa att vi skulle bli utredda, till att faktiskt få den här hjälpen som gör att jag sitter här idag och kan se nyktert på det, om jag säger så. Det är ju, alltså, det är klart jag rekommenderar det, självklart.
Ett förtydligande bara, fanns det en risk att du skulle förlora barnen?
Ja, jag vet inte om de uttryckte sig konstigt, men grejen var ju den, jag ifrågasatte när de ringde mig. Jag står på centralstationen med två barn och ska fly till Eskilstuna med barnvagn och en unge gåendes bredvid, 1,5 år. Jättekul. Då ringer de. Ja, men hej från socialtjänsten. Vi har fått en anmälan här att utreda er som föräldrar om ni är lämpliga. Och jag fick ju spelet. Och jag bara står på centralstationen och bara, vad i helvete är det du säger? Jag är på väg att fly från det här jävla förhållandet och rädda mig själv och mina barn. Och ni ska utreda mig. Ja, fast du har ju varit kvar där ett tag. Du har ju vetat om hans problem och sen är du ändå kvar. Så jag vet inte, vi måste utreda dig också på grund av det. Vet, jag var så arg. Men sen när vi kom dit så var det mycket trevligare ton och de sa, men det var ju jävligt klantigt sagt. Liksom. Vi ser ju bara till barnens bästa och både han och jag vart ju konstaterade som lämpliga föräldrar så länge han var drogfri. Liksom. Och därigenom så fick ju jag den hjälpen jag behövde när vi berättade hur det var. Då. Så.
Ja, och också det att när man väl söker hjälp så kanske det inte alltid känns så himla enkelt i början, och ingen förändring är egentligen enkel, även fast det är en positiv förändring. Och det är också viktigt att ta med sig i bagaget att det kan bli jobbigt, men det är givetvis värt det i slutändan i alla fall. Och hur är er relation idag? Jag vet.
Jo, nej, men det hände ju rätt mycket där. Vi flyttade ju bara borta i 8 månader. De träffades inte speciellt ofta, barnen och han. Jag ville att det skulle vara kontroller och ja, drogkontroller och så vidare för att han skulle få ha barnen. Men man kan inte kräva det av någon över 18, utan det måste vara frivilligt.
Mm.
Så att jag hade ju jättemycket problem där, och då skulle man ju tilliten komma tillbaka. Och då, alltså det var ju så mycket som skulle hända innan jag lämnade barnen. Så det hade ju kunnat blivit mycket värre, men han valde att backa då och låta mig vara den tiden. Sen flyttade jag tillbaka till Stockholm, andrahandslägenhet. Vi bodde varannan vecka där och hade barnen varannan vecka i det gemensamma boendet då, som vi hade innan. Och därav hade jag ju lite mera koll på att det funkade. Vi hade ju liksom en kontakt hela tiden, så att jag verkligen såg att det gick bra för barnen. Var de på förskolan? Hur gick det här? Har han varit hos läkaren med den yngsta? Det var lätt att hålla koll på det. Vi har aldrig efter det här pratat om vårt uppbrott. Vi har aldrig pratat om vår relation faktiskt. Det har vi inte gjort. Däremot så har vi en kompisrelation idag. Lik den vi hade från början. Som egentligen kanske bara var en kompisrelation. Känner jag idag. Och han är tillbaka, han har hittat sig själv, han har fått tag i ansvar med barnen, han har dem varannan vecka nu, han har vuxit så otroligt jävla mycket som person. För mitt krav har ju hela tiden varit att jag märker om du tar någonting, och då tar jag barnen på en gång. Det har jag sagt från början, och nu är det underförstått, han vet att det är så liksom. Men att se en människa i det tillståndet som när jag lämnade honom den dagen tills nu för 6 år senare. Jag är jättestolt över mig själv. Över att jag tog beslutet för min egen skull och för barnens skull. Men när jag ser honom så blir jag också jävligt stolt över att det gjorde ju också så att han steppade upp. Han är ju en helt annan människa idag. Jag tycker till och med det är kul att hänga med honom. Han är rolig, han är glad, han är liksom, man ser nästan livet i honom igen liksom. Så att jag är jättetacksam över den relationen vi har idag. Jag kan inte önska mig något mer faktiskt.
Det är väldigt bra för alla inblandade parter.
Och det kan vara värt att tänka på att ditt beslut och ta dig ur någonting destruktivt kan ju faktiskt hjälpa den andra parten också. Även om du inte aktivt är anledningen till att människan mår som han gör eller hon gör, så kan ju faktiskt beslutet vara en vägvisare för den personen också. Det blir ju ofta så. Det blir en förändring för den människan också. Sen vilket val han väljer att göra, hon, han, det är upp till den människan. Men det kan ju faktiskt vara så att det blir bättre där också.
När du var på väg i det här uppbrottet, när du liksom kände att det, hur ska jag säga, när transformationen uppstod och insikten inför dig själv, för att under en psykisk misshandel tänker jag att man tappar bort sig själv och man hamnar på villovägar och man har blivit inlurad i någonting man inte har medvetande gjort dittills. Jag tänker att man lägger ganska mycket skuld på sig själv. Det uppstår en hel del andra känslor. Är det någonting som du kan dela med dig av här? Hur du... Ja.
Hur, ja. Vad, ja. Det jag tänker först och främst på när du säger det där, det är det extremt jobbiga jävla självhatet man känner. Och skammen inför sig själv. Inte bara inför familj, vänner, barn, allting, utan för sig själv. Vad fan har jag gjort mot mig själv? Alltså det här, hur jävla dum i huvudet får jag vara? Den känslan, alltså den kan man känna när man tappar en telefon i golvet. Men alltså den här, att man har förstört så många år av sitt liv. Jag kan säga att det tog nog fasiken, om inte år, innan jag liksom förlät mig själv. Att jag hade gjort så mot mig själv. Det är en egentligen en bra, jag ska säga, en nyttig känsla. För det är ju så det ska kännas. Men att 6 år av mitt liv... Du vet, folk frågade mig, vad gillar du att göra? Vad vill du? Jag bara, vadå vad vill jag? Sen bara, fan just det, jag finns ju också. Jag är ju här, jag har ju en kropp. Jag har ju, fan jag lever ju liksom. Jag vill ju också någonting, vad vill jag? Jag hade ingen aning. Jag var så jävla frustrerad när folk frågade mig vad jag ville. Hur fan ska jag kunna veta det? Jag har 2 barn. Och sen har jag inte varit med mig själv på 6 år. Det var så jävla märkligt. Men självhatet där, det kom jag så väl ihåg. Och jag kände att jag aldrig räckte till. Liksom. Man står, i mitt fall då, plötsligt själv med 2 barn. Liksom. Jag räckte inte till. Och jag tappade tålamodet, jag skrek, jag var... fy. Jag tyckte så illa om mig själv under en period. Och det enda jag kände bara, fortsätt lite till, fortsätt lite till, fortsätt. Alltså, så jävla små framsteg som gjorde att jag fortsatte liksom.
I att självhatet fejdade, menar du, att du ändå så här, ja, hittade en annan väg, ja, eller en väg, men ja, andra känslor,
ja,
de transformerades, kan, ja, man väl säga då, till någonting positivare.
Jo, men så här grejer också, så här, som vi brukar prata om, men gör någonting, alltså gör tvärtom eller ta tag i, eller bara gör någonting åt känslan och tanken. Jag började träna med min syster. Det är en sån sak. Jag visste ju att jag tyckte om att träna innan. Det var inte kul att gå till gymmet första gångerna, kan jag säga. Men jag gjorde det fan ändå, för att någonstans så vet jag att jag tycker om det här.
Där har vi också självvärde, egentligen. Att du inser ju att du gör saker för dig själv som du faktiskt tycker om. Ja.
Det är också en sak. Där jag hade 2 barn. Det ena barnet var för litet för att lämna. En syster hjälpte mig och var barnvakt när jag gick till gymmet. Och en annan följde med mig och gymmade. Då hade jag med mig yngsta dottern i barnvagn. Och skuldkänslan av att lämna mitt andra barn, det var ju också så här, men hon har ju redan förlorat sin pappa. Ska jag också lämna henne nu? Ja, men det är för 1 timme. Och sen bara, vad gör det här med mig om jag går till gymmet? Jo, jag blir en jävligt mycket trevligare människa, faktiskt. Jag bygger mitt eget självvärde, vilket kommer resultera i att jag får en lyckligare dotter också. Det är skitsvårt. Men att ta sig den tiden, för det är också så här, tar jag mig den tiden, då sätter jag ett värde på min tid. Jag ger mig själv ett värde. Jag är värd att gå till gymmet, någonting som jag mår bra av, även om min dotter har förlorat sin pappa och mig 1 timme då och då. Liksom. Alltså det låter så sjukt, men det är verkligen som man tänker. Eller jag.
Jag vet att du anses som en extremt stark individ. Och under någonting sånt här, så kan man ju uppfattas som en svag individ helt plötsligt. Här tänker jag att det ligger också skam. Hur känner du idag? Jag vet att det är lite svårt att prata om eftersom det är någonting väldigt känsligt, utelämnande. Så du delar precis det du känner för.
Mm.
Förstår du min fråga?
Ja, jag tror det.
Ja, men alltså just det här från att vara stark till svag till stark. Vad ska omvärlden säga? Det är svårt att prata om det för att du har ju en känsla där.
Ja, jag kan börja med att säga att en stark känsla som jag hade också då efter uppbrottet, det var ju det här att jag skämdes så mycket. Jag kände en sån skam eftersom jag har varit lite av en vägvisare, en förebild för mina yngre syskon som också har växt upp i samma relationsmiljö som jag gjorde. Och jag har alltid varit den som har tagit steget och gjort saker och flyttade hit och tog det här jobbet. Och vet, jag verkligen ville visa hur stark jag är, hur mycket man kan göra som människa. Jag ville vara den människan som visar dem att allt är möjligt. Vilket jag var fram tills det här. Så jag tappade en stor del av min identitet där. Att jag var ju inte den här hjälten som skulle skydda mina systrar och visa vägen. Och vet, jag var ju fake liksom. Det tog mig jävligt hårt att inse det. Men jag tror också att strategin för mig har varit att prata om det. Berätta öppet om hur det var och visa att jag fortfarande står på benen. För då, jag tänker också så här att om man har varit med om någonting sånt här och fortfarande står på benen och fortfarande kämpar, då är man ju långt ifrån svag. Det jag gjorde var ju inte av svaghet, det var ju av en överdriven kärlek och en överdriven tro och önskan om ett familjeliv och att rädda andra. Det är ju liksom ett hjältemod egentligen. Alltså så. Och jag tänkte att om jag pratar om det här mer och mer så kanske jag inser själv att det har jag varit med om. Ja, det var jävligt dumt, klantigt, svårt eller vad ska jag säga, att hamna i det. Men allting var ju av kärlek och välvilja. Och det kan inte vara fel. Så, och då klara av det och göra så pass mycket och vända på det. Förstår du vad jag tänker? Att jag vände på det till att jag hamnade där för att jag var svag. Nej, jag hamnade där av kärlek. Jag hamnade där för att jag ville en människa väl. Jag ville flera människor väl. Jag gav till och med bort mig själv. Så att, och sen då gå igenom de här 6 åren och kämpa så mycket som jag gjorde. Nej, det är fan inte svagt. Det är långt ifrån svagt. Det är fan det starkaste jag har gjort i mitt liv. Så att jag tror att när jag pratar om det så märker jag, inser hur mycket jag har gjort och att jag egentligen borde vara stolt över själva resan på ett sätt liksom. Nu när jag är på andra sidan, om man säger så.
Jag vill förtydliga här också att om man lever i en psykisk misshandel idag så är inte det en svag människa, eller hur jag ska säga. Utan det handlar mer om hur man ser på sig själv och hur omvärlden, man tror att omvärlden ser på sig själv. Det är enormt starkt att leva kvar i en sån relation för alla har sina anledningar till det. Och den anledningen vet egentligen bara du.
Mm. Nej, så är det. Och alla kan hamna där. Och nu ska man ju lägga, jag ska säga inte skulden, man ska ju lägga problemet där det hör hemma också. De här personerna är väldigt bra på att manipulera. Det går ju inte att komma undan med. Alla har väl säkert stött på en sån person. En manipulativ, kanske narcissist. Någon, en chef, en vän. Något som man till slut vaknar upp och känner sig lurad av. För man fattar inte vad som har hänt. Hur fan hamnade jag här?
Härskarteknik.
Alltså det finns ju överallt i livet. Och otroligt nog så hamnar ju vissa av oss i en sån relation. Och det är svårt. De är ju jätteskickliga. De är fantastiskt duktiga på att lura en dit de vill. Och är man då godtrogen och en vänlig själ, spelar ingen roll hur jävla stark du är. Det gör inte det. Och jag tror ju stenhårt på att alla människor har den styrkan i sig som, alltså alla kan ha en styrka i sig som man inte trodde var möjlig liksom.
Tack snälla du, Tess, för att du har valt att dela det här med oss.
Tack själv. Nu ska jag andas lite och sluta svettas.
Tack till dig som har lyssnat. Vi finns ju på sociala medier. Skicka DM om ni har frågor. Det finns hjälp att få. Och ett jättebra tips är till dig som kvinna att kontakta en kvinnojour. De hjälper dig med precis allting. Samtalsstöd, chatt, allting går att få anonymt. Och kom också ihåg att vi svarar gärna på frågor. Tessan är också expert inom det här området tyvärr.
Och vi kan förmedla till rätt instans om man vill också, tänker jag. För där har ju du också lite kontakter.
Ja.
Så, jättesnällt.
Ja.
Tack så jättemycket för att jag får dela med mig av det här. Tack.